Hej och hjärtligt välkomna till SEBs podcast Köpläge. Podden som ger dig svar på dina frågor om ditt boende, ditt bolån och hur du ska tänka om du ska köpa eller sälja din bostad. Vill du veta mer om SEBs låneerbjudanden? Besök seb.se/bolån. I dagens avsnitt ska vi ta reda på hur din bostadsekonomi påverkas när det oväntade inträffar. I varje avsnitt har vi med oss en expert på ekonomi från SEB och idag gästas podden av Anna-Lena Liljestrand.
Jag jobbar sedan 13 år tillbaka på ett bankkontor i Danderyd. Jag jobbar som privatrådgivare. Mycket kretsar kring placeringar, pension, komplexa bolåneaffärer, bolla bolån i olika situationer i livet.
Anna-Lena, vad är det värsta som kan hända om man bor ihop med någon annan?
Ja, det värsta som kan hända, det är väl att man helt enkelt inte, av olika anledningar, inte vill leva ihop längre. Dödsfall, separation, ja, det är väl de två.
När man är som lyckligast ihop med sin familj och partner, då är det väl sällan man tänker på att något oväntat ska hända. Men enligt statistiken så är det hälften av alla giftermål som slutar i skilsmässa. Och det blir oftast en kostsam historia, inte bara känslomässigt. Vad en separation för ett par med barn innebär ekonomiskt, det ska vi gå igenom lite senare i avsnittet. Anna-Lena Liljestrand vill att vi ska tänka på separationen redan när man flyttar ihop. Den dagen då skilsmässan är ett faktum och man skickar in blanketten till tingsrätten så är det mycket som ska ordnas. Förutom det praktiska så ska man komma överens med sin före detta om tillgångarna och det gemensamma boendet och kanske framförallt hitta ett nytt. Då kan din bank hjälpa till. I sitt jobb som rådgivare så är Anna-Lena Liljestrand van vid att svara på sådana frågor.
De vanligaste frågorna är nog hur mycket nya bolån kan jag ta som kanske har initierat den här separationen. Och då är ju våran direkta fråga, vad ska hända med befintligt boende? Och då oftast är det så att man vill att parten ska bo kvar, framförallt om man har barn. Och då oftast börjar man i fel ände. Man börjar räkna på den som ska flytta, hur mycket den kan låna på sin lön. Men man liksom glömmer att man ska lösa ut bolån som redan finns. Man kanske ska bli utlöst från hus till exempel, eller bostad. Så att den första svåra diskussionen där, när man då oftast har bestämt sig att en ska bo kvar och en ska flytta, det blir då när vi kommer in och gör beräkningen att det kanske inte alls blir så som man har tänkt sig. För man ska ju också lösa ut den bostad som kanske har ökat i värde. Så vi frågar ju ganska mycket direkt om vilken bodelningslikvid, och det är ju många som inte alls liksom har tänkt på det, utan man bara tänker att vi har ju det här bolånet och det borde ju du klara. Så det är väldigt mycket i diskussioner kring hur man kan liksom lösa den som ska bo kvar. Vilket då såklart speglar sig hur mycket bodelningslikvid som den andra kan få för att kunna köpa sitt nya bostad.
Och bodelningslikvid innebär alltså skillnaden mellan de olika parterna när man delat upp sina gemensamma tillgångar. Ofta köper den ena parten ut den andra ur bostaden till exempel. Och det kan vara mycket känslor inblandat.
Många är ju ledsna såklart och oroliga. Framförallt om man har haft ojämn lön.
Samtidigt då som man ska komma överens med detta med någon som man inte längre vill leva med.
Ja, och oftast kanske det är så att någon är på planeringsstadiet före den andra. Och då är det ju, blir ju fokuset på dens nya bostad. Och sen kanske inte ens det går att genomföra. Och många köper ju, springer och köper direkt om man är gift. Och då ska man också komma ihåg att den bostaden ska ju delas med den man faktiskt har tänkt att lämna. Så det är ju också lite sådana saker som man bör tänka. Men man så här, pratar igenom innan, men det är ju inte alltid så lätt.
I ett typiskt scenario som SEB räknat på, där två gifta personer med två hemmaboende barn separerar, tillkommer det en rad kringkostnader när gemensam ekonomi delar på sig. Den ena parten bor kvar i bostaden. Den andra behöver då skaffa en ny lägenhet med 4 rum så att barnen kan bo även där. Dessutom tillkommer hushållskostnader för till exempel el och bredband och ytterligare utgifter för försäkringar, bil med lån och service. Totalt så kommer man upp i 15 427 kronor i månaden enligt den här beräkningen, vilket blir drygt 185 000 kronor om året. Och fortsätter det tidigare paret att bo enskilt utan att skaffa en ny partner, så blir det alltså drygt 1,8 miljoner kronor under en 10-årsperiod i ökade kostnader. Men det finns ju andra scenarier i livet där bostadsekonomin plötsligt förändras. Vid dödsfall kan en tidigare trygg vardag snabbt vända om man inte förberett sig på att det kan hända.
Är ett dödsfall så då tar man över de lånen initialt. Sen kanske att man väljer att inte bo kvar för att man inte klarar det ekonomiskt. Man ska ändå klara det på en lön. Men vi gör ingen bedömning att man ska klara det, utan när ett dödsfall och man är gift och man ska ta över så får man göra det. Men för att man ska kunna bo kvar sen i längden så bör man ju ha en livförsäkring som är uträknad utifrån min egen ekonomi.
Just det. Så livförsäkringen kan vara räddningsplankan?
Ja, och ja, precis. Det finns ju lite olika. Antingen kan man ha en livförsäkring kopplad direkt till bolånen. När man går bort så löses en del av bolånen bort. Men säg att man förlorar sin livspartner i unga år där man har små barn hemma, då har man inte bara, man behöver inte bara hjälp med bolånet, då behöver du också ha hjälp, för du tappar ju en livsinkomst. För att man behöver ju ha kanske lite mer pengar på ett konto också, för att man tappar en inkomst. Så det är egentligen flera olika typer av livförsäkringar, skulle jag säga. Det gäller ju när man dör. Sen behöver man ju också ha försäkringar för om man blir sjuk eller av med sina jobb.
Ja, för hittills har vi bara pratat om skilsmässa och när någon partner avlider. Men alla kan ju bli sjuka eller råka ut för en olycka. När plötslig sjukdom eller olycka sker kan du få pengar från olika håll. Som anställd har du rätt till sjukpenning som täcker 80% av din lön upp till det aktuella taket. Du kan också få pengar från din arbetsgivare, privata försäkringar eller via facket. På ersättningskollen.se kan du enkelt och snabbt räkna ut vad du kan få i ersättning. Märker du då att pengarna inte kommer räcka till dina utgifter kan det vara bra att ha en privat olycksfall eller sjukförsäkring eller bolåneskydd som hjälper till att betala ditt bolån om du blir sjuk eller arbetslös.
De flesta har ju, om man jobbar på arbetsplatser där man har kollektivavtal, så har man ju viss mån av uppfyllnad de första månaderna, men sen efter det så bör man ju ta hand om det själv. Så antingen har man ju tänkt på det innan, det vill säga att man har ett sparande, för det är också en försäkring som täcker några månader av minskad inkomst. Det gäller ju även när man är föräldraledig och så. Eller också får man teckna försäkringar kring det. Någon typ av inkomstförsäkring brukar vi kalla det. Som antingen via sin arbetsgivare, jag tror en del fackförbund har det kanske. Och vi såklart har ju bolåneskydd.
Och hur fungerar bolåneskyddet då?
Ja, är man då, blir man sjuk eller arbetslös, finns ju vissa karenstider och så täcker den försäkringen, de tusenlapparna man har tecknat, går in och betalar del av ens boendekostnader. Man kan teckna upp till 15 000 per månad per person.
För att vara på den säkra sidan brukar en generell rekommendation vara att man bör ha 2 nettolöner på kontot, eftersom det kan dröja ett tag innan sjukpenningen börjar betalas ut. Och då är det bra att ha en buffert. Ett sätt att minska utgifterna under begränsad tid kan vara att ansöka om amorteringsfrihet från bolånet. Men det är bara en tidsbegränsad åtgärd, enligt Anna-Lena Liljestrand.
Ja, det kan man göra tillfälligt. Men det är ingen långsiktig lösning. Utan det är ju framförallt om man är föräldraledig. Det är väl egentligen då som man kan ta det på lite längre tid. Men annars är det ju några månader. Och det är inte alltid säker. Sjukdom kan man ju definitivt inte veta om man är frisk efter 3 månader. Och en anställning är inte heller säker, beroende på lite var man bor och lite grann hur stora bolån man har tagit på den kanske höga inkomsten som man hade innan. Så det är ju också viktigt att man inte bara begär amorteringsfrihet, utan faktiskt se till att man tänker på det själv. För det där, det är ett litet plåster på ett sår.
Så för att sammanfatta så bör man tänka på vad som händer om man skulle separera redan när man ska gifta sig. Det underlättar om du och din partner blir en av de 50% som skiljer sig. Och vid en skilsmässa, tänk på att lösa uppdelningen av gemensamma ägodelar och bostad innan du tittar på ett nytt hem. Så vet du vad du har råd med. Det är också bra att skydda sig mot dödsfall, sjukdom eller olycksfall. I alla 3 lägen så kommer din eller din efterlevandes ekonomi förändras radikalt. Men det finns försäkringar som kan dämpa fallet. Livförsäkring, olycksfallsförsäkring och bolåneskydd kan vara aktuellt att se över. Speciellt om du har barn. Rent generellt så är skyddsnätet inte så omfattande som många tror, enligt Anna-Lena Liljestrand.
Jag tror att många tänker inte på att man ska försäkra sig själv. Livförsäkring är lite lättare, för då försäkrar du den som blir kvar. Men att försäkra sig själv tror jag svenskar inte har så lätt för. Man tänker kanske också att systemet tar hand om det. Men det var ju till exempel under covid, var det väldigt många höginkomsttagare inom flyget till exempel, kaptener och så, som aldrig trodde att de skulle bli arbetslösa, som blev det under en väldigt begränsad tid. Men nevertheless så hände det. Så jag tror många är dåligt förberedda på det. Man tror att man hör det och vet att man bör. Men lite som du sa tidigare, att en del saker är lättare att göra när det händer. Men då är det liksom för sent.
Vad är dina avslutande tips till den som är nykär och frisk?
Ja, nykär och frisk, precis. Var alltid kär och bli inte sjuk. Nej, men tänk så här. Saker och ting händer ju. Det är ju bara det. Folk flyttar ihop, men det är väldigt många. Lika många flyttar ju isär. Så att det är lättare att prata om de här sakerna när man är sams. Och det finns ju väldigt, väldigt mycket bra hjälp på nätet idag. Frågeställningar, information, väldigt lätta avtal att teckna själv. Det är inte så komplicerat idag att teckna juridiska avtal som det var kanske för, inte vet jag, 20 år sedan, man fick titta i gula sidorna efter en advokat. Fasta priser, det är liksom ett överskåd. Det är någonting som alla behöver ha idag. Så. Och försäkra inte bara din svindyra mobil, utan försäkra dig själv, skulle jag säga.
Och med det så är avsnittet slut. Gå in på scb.se/bolån. Där kan du göra en bolånekalkyl, skaffa lånelöfte och ansöka om bolån till din nästa bostad. Och lyssna gärna på våra andra avsnitt om läget på svenska bostadsmarknaden, att köpa sin första bostad som ung och vad du ska tänka på när du ska hjälpa till vid bostadsköp som förälder. Tack för att du lyssnat!